Den här podden gör jag tillsammans med Mindfulness-appen. Och det är jag så stolt över eftersom mindfulness och meditation ligger mig så varmt om hjärtat. Vilket många av er redan vet. Att vara närvarande i vardagen för att kunna hantera stress och oro, det är inte alltid så lätt. Då kan man ha mindfulness-appen nära till hands för att hjälpa dig när du behöver. För mig kan det vara så till exempel när det gäller sömnen att vissa dagar då är det riktigt svårt att komma till ro, framförallt när det är mycket med jobbet. Då brukar jag använda mindfulness-appen och avsluta dagen med en avslappningsövning för att sänka stressnivån. Det gör det så mycket lättare för mig att somna sen. Oavsett om du kämpar med sömnlöshet, stress eller bara behöver en stund för dig själv så har mindfulness-appen verktygen för att hjälpa dig att slappna av och sova bättre. Appen är utformad för att passa in i din livsstil med korta övningar som passar även de hektiska schemana. Så jag tycker verkligen att ni ska gå in och testa mindfulness-appen för det finns så mycket att välja på där. Välkommen till min podd Nyfiken på. Här får jag chansen att möta människor som jag är nyfiken på utifrån deras historia, kunskap eller erfarenheter. Människor som jag inspireras av och förhoppningsvis kan vi med det inspirera er. Och om ni gillar avsnittet får ni jättegärna dela det så fler får chansen att lyssna. Och det ger mig också möjligheten att få spridning på podden så att jag kan fortsätta länge att bjuda in människor till roliga och intressanta samtal. Glöm inte att du också kan gå in och prenumerera eller följa podden så missar du inte när avsnittet släpps. Veckans gäst är eldsjälen Jeanette Höglund som brinner för de äldre, fattiga och hemlösa. När hon jobbade som ordningsvakt i tunnelbanan fick hon se en hel del misär. Det som framförallt grepp tag i henne var när hon mötte pensionärer som arbetat hela sitt liv men som idag är hemlösa. Hon arbetar idag med organisationen Vid din sida som hjälper hemlösa äldre med mat, kläder och gemenskap. För 3 år sedan, då Socialstyrelsen senast räknade, var 1800 pensionärer hemlösa i Sverige. Pratar man om antalet fattigpensionärer är siffran betydligt högre. Enligt EU uppgick den siffran till 300 000 i Sverige 2019. Jeanette utsågs i januari 2021 till årets stockholmare 2020 för hennes insats för våra äldre hemlösa. Jag är nyfiken på hennes enormt stora engagemang för dessa äldre, hur hon personligen hanterar att se all misär och hur gör hon för att hålla energin uppe för att förändra när förändringen för de utsatta tar så lång tid. Så, välkommen Jeanette.
Tack.
Vad härligt att ha dig här.
Ja, det känns jättespännande och jättekul.
Jag kontaktade dig för att du har den här organisationen Vid din sida. Och tyckte jag kände igen dig på bilderna. Men jag visste inte om det var för att jag vet att mamma då har skänkt pengar till Vid din sida för 3 år sedan. Och att jag hade sett dig på bild. Men det var det inte.
Nej, vi har gått i skolan ihop.
Ja, men alltså nu fick jag ju skämmas.
Nej.
Alltså vi har gått i gymnasiet ihop, du och jag.
Ja.
Och vi är alltså födda till och med samma år. Mm. Olika linjer bara. Och jag har ringt dig och sagt att du har kommit med en modevisning.
Ja.
Hade.
Ja, gud.
Vi hade, jag och en kompis Bitte hade modevisningar på den tiden då. Det var runt 87 där va? Mm. Och då har jag, hade vi en casting? Hade vi
ja,
det?
Riktig casting. Vi var nere i källaren där, det var massa tjejer. Jag var jättenervös.
Och du och jag ringer upp och säger att du har kommit med.
Jag var ju så lång och smal då på den tiden. Så att det är fortfarande lång. Men, och det var jättekul. Så att, ja, då var men man gud, fashion model för ett par dagar.
Vad roligt det är att möta någon så här, som man faktiskt har en relation med. Som jag inte riktigt var medveten om. Nej. Först skämdes jag lite. Men åren har ju gått.
Ja, åren har gått. Det har hänt massor.
Det har hänt massor. Men nu ska vi prata om det fantastiska arbete som du gör. Du blev nyligen utsedd till årets stockholmare.
Ja, tänk. Det trodde jag faktiskt aldrig. Jag trodde sjukvården skulle vinna utan konkurrens faktiskt.
Men, och det var, du fick över så här 50 000 röster av 80 000?
Typ. Ja, nästan 60 till och med.
60 till och med.
Och det var helt fantastiskt. Jag har varit chockad. Men samtidigt så är det ett litet kvitto på att vi har gjort någonting bra.
Ja. Mm. Och vi ska komma till det. För att det är ju liksom en liten sida då som då framförallt jobbar med de äldre. Mm. Hemlösa och ensamma och fattiga. Om man då tittar på det här året som har gått och vi liksom hela den här pandemiåret, hur har det sett ut där ute på fältet där du jobbar?
Ja, alltså det är väldigt sorgligt att se, va? För att de här äldre är ju totalt oskyddade. Och när man står då i presskonferensen att vi ska skydda våra äldre, då kände jag så här att vi måste ut och verkligen göra det vi kan. Så vi har ju varit ute där i vårt soppkök och kämpat liksom i värsta coronatiderna och gett dem mat och trygghet och boende på hotell. Vi tog in dem på långtidsvistelse när det var som värst när det började när det kom. Och sen det här med gården, att vi försöker hålla allting som vi kan så det blir restriktioner. Och, alltså, det har varit kämpigt, men vi har stått där i alla väder och vindar.
Mm. Men den här gården som du berättade om, vad är det för något?
Alltså det började ju med att jag var ute den här natten i mitt jobb som ordningsvakt. Mm. Jag träffade liksom en man som var jättegammal och han var hemlös. Han berättade att han hade förlorat sin fru några år innan och skamkänslor, inte våga be sina barn eller barnbarn om hjälp, utan pengarna, de försvann, han hade inte råd. En pension försvann från han då. Och räkningarna, de kom ju på hög och han ville inte be om hjälp och han kände bara att det här är så skamligt att jag som en man som har tagit hand om familjen ska plötsligt behöva be om hjälp. Så att det gick så långt att han fick bara ta sin ryggsäck och bara lämna. Han sa att jag tog med mina kort, mitt album och det viktigaste för mig var att ha lite pengar så jag kan betala mina barnbarns när de fyller år. Att komma ihåg dem. Och det var så sorgligt det här mötet. Jag kände bara, men gud, det här är ju inte sant. Han är inte ens missbrukare. Så han berättade massor för mig och där och då när jag tog med han upp till vårt lilla rum som vi har så bad jag polisen komma hämta och köra honom till något ställe och sova. Men han sa att jag vill absolut inte till härberge för att det är så mycket missbruk där och jag får inte vara trygg där. Men jag sa att vi måste göra någonting så att du inte slipper sova hissar ikväll. Men efter det så kände jag så här, men gud, det här måste jag tänka åt. Jag måste liksom göra någonting så att de får komma in eller att de får kläder och mat. Det här är ju bedrövligt. Så där började min dröm och jag hade varit ute en natt efter att jag samlat in en massa pengar, 32 000 tror jag på en vecka, och så åkte jag ut och så hämtade ut alla de här äldre på centralstationen för där talade han om att de fanns. Och det var så fantastiskt möte, jag öppnade bagageluckan med min kompis där och vi delade ut kläder och jag sa det att liksom, det enda jag vill ha utav er det är en kram. Och de tittade på mig som att jag var knäpp, men vi är så smutsiga. Och jag sa, sluta, jag vill ha en kram bara. Det var så viktigt att få ge dem den här värmen. Och inte bara ge dem en påse och hej då. Och där börjar det här att frodas. Jag tänkte, jag ska öppna en fritidsgård för pensionärer. Det finns ju för ungdomar överallt. Varför inte till våra äldre? Så att få komma, vila, duscha, bara finnas. Och det var 2016, i oktober. Och sen dess, den här onsdagen och söndagen som jag var ute då i början, har varit varje gång. Jag har inte missat en enda gång, så jag sålt över det.
Du har ju jobbat som vakt i väldigt många år. Mm. Och någonstans när jag tänkte på det, för du har jobbat både på nattklubbar och du har varit ordningsvakt i tunnelbanan, du har jobbat utomlands. Och hela tiden haft en tanke det här med att liksom skydda andra människor. Mm. Var kommer det ifrån från början?
Alltså min mamma var väldigt liten, hon var 56 och jag kände mig alltid beskyddande över henne. Och jag har alltid liksom känt att jag vill hjälpa mina kompisar och alltid när jag var ute så någon som tittade snett och vet jag blir så här, uff. Och jag är stor och stark och jag tror också att det hände när jag blev överfallen när jag var 16 i tunnelbanan och blev våldtagen av 4 killar. Och ingen gjorde någonting. Ingen, det var en fullsmockad tunnelbanevagn. Och jag sitter där 16 år med min kompis Lisa, vi ska åka till Norsborg till hennes syster. Och det kommer in 4 män och ställer sig vid oss och börjar ofreda mig sexuellt. Var fruktansvärt. Och de sa, vi sliter ut henne på perrongen och våldtar henne. Och så det var jättekult. Det som gjorde mig väldigt upprörd då var att ingen gjorde någonting. Det sitter en fullsmockad vagn en lördag kväll och ingen brydde sig. De slet tag i mig, drog mig ut och jag kämpar för mitt liv och håller tag i den här stången i mitten på vagnens svans då. Och ingen gör någonting. De bryr sig inte. Och jag blir utkastad på perrongen med de här männen. Och min kompis Lisa står och håller i dörrarna och skriker. Hjälp, släpp henne. Och de får ner mina byxor till knäna. Och jag sparkar mig loss och lyckas på något sätt få in en spark på den ena gärningsmannen. Kommer in i vagnen med byxorna halvt ner och helt chockad. Och folk gör ingenting. Men tåget stod inne så kunde jag inte köra när det var vagnen, dörrarna var öppen liksom. Och här tänkte jag så här, hur 17 kan man bara titta på och inte göra någonting? Jag tror att där startar det med att jag måste göra, hjälpa och se och finnas för andra. Så det triggar väl igång någonting där och det glömmer jag aldrig. Så 16 bast var jag ändå när jag började känna
Men
det.
Men hur har det påverkat tilliten till andra människor för dig?
alltså som tur är så har jag lätt att prata, men prata om känslor och sådär, öppna upp mig lite grann. Så jag går inte runt och gruva på saker, utan jag öppnar upp direkt. Såklart att jag haft lite problem med vissa relationer ibland, kanske öppna upp och är lite blyg och sådär, va. Svårt att visa mig naken för män. Och, men jag har lite så svårt för det där. Men ju äldre jag blir, alltså man har lärt sig väldigt mycket. Och tilliten till män, ja, rätt man, så kommer det bli så, tror jag.
Exakt.
De, jag träffade
finns, de finns ju där.
Ja, absolut.
Men, och det fick dig det att känna att jag vill kunna hjälpa och skydda människor.
Ja.
Så när du, jag vet att du har jobbat till exempel på Café Opera som vakt. Vad ska man säga, när man jobbar som vakt också, det, så ser du ju ganska mycket saker som inte är... Man ser ju bra saker också, såklart. Men många saker som är obehagliga och människor som beter sig. Hur påverkar det dig? För jag tänker, det är ju någonting som man ändå ser. Och jag menar, skulle jag se ett slagsmål så blir jag ju oerhört ledsen och bär med mig det efteråt.
Ja, det var ju lite vardagsmat såklart. Café Opera, det var populärt på den tiden. Och det som oroade mig mest var, det var att tjejer var väldigt såhär, när de drack lite grann, de går och dansar på dansgolvet och så lämnar sin drink framme. Och sen går de tillbaka och så dricker de den igen. Och där kan jag lägga ett piller. Och vi som är vakter, hur ska vi kunna se om hon bara är full och det kommer en kille och säger, jag ska ta med henne hem, hon är jättefull, jag känner henne. Det kan ju vara en våldtäktsman. Det händer väldigt mycket, det går väldigt snabbt. Och sen när man ser dem ragglar iväg, så taxibilar hoppar in i vilken taxi som helst och liksom... Det är så sorgligt att vi måste vara försiktiga. Alltså, alkoholen, det, vettet rinner ut helt enkelt. Det är lite grann så. Och de här slagsmålen när spriten kommer in. Alltså det, vi har sett otroligt mycket. Både sorg och man har ju skrattat vissa gånger. Men det här är tragiskt. Alkoholen skadar verkligen.
Mm. Du har inte bara jobbat i Sverige utan du har även varit i USA. Vad gjorde du då på den resan?
Ja, så jag jobbade ju på Norrmalmspolisen 91-97 som civilanställd. Och då var det ju en varsling. De skulle varsla civilanställda 97 där, 900 stycken. Och om man då inte jobbat så länge så åker man ju med på den där brädan. Men då fick man ju välja då 3 månaders uppsägningstid med lön eller en utbildning. Och då valde jag en svensk livvaktsutbildning. Så jag hoppade på den faktiskt. Jag var enda tjejen på den här utbildningen. Och det gick jättebra. Jag lyckades väldigt bra, för jag har inga liksom förväntningar på mig själv. Jag har inte gjort lumpen, jag kan inte hantera ett vapen. Jag tänkte, jag kör. Och jag tror just därför det gick så bra. För att jag hade verkligen inga förväntningar. Medan grabbarna var mer så här coola och bara... Jag kan skjuta, men jag sköt fan bättre än dem alltså. Sen tänkte jag, nu drar jag till USA. Jag har liksom inga, min mamma var så olycklig, hon bara, du kan inte göra så här, du kan inte bara åka, och hon var så orolig. Jag bara, jo då, jag dricker inte, jag har koll, balala. Så jag drog iväg till en kompis och sökte jobb där. Och han drog iväg mig på en annan utbildning som också var en avancerad utbildning inom säkerhet och livvakt. Och jag lyckades med den också. Vi sköt som riktiga så här, jag kände mig som Modest to Blaze där, går runt. Men han var så imponerad, han som ägde stället, så han ville anställa mig. Och det var otroligt jobbigt, otroligt ansvarsfullt. Och jag hade hjälp av en väldigt rutinerad livvakt som jobbar med Russell Crowe idag. Men det var, där kände jag så här, är det här min grej verkligen? Det handlar om att man ska verkligen ansvara för en annan människas liv. Och samtidigt så hade man kontakt med Sverige. Jag var ju där ganska länge, va? Men man såg alla grillfester och kompisar och de gjorde saker. Och mamma, hon undrade var jag var. Och jag längtade hem och jag kände, men gud, alltså ska jag ägna mitt liv åt att skydda andra? Så jag åkte hem efter ett halvår med en otrolig erfarenhet och ett ännu bättre säkerhetstänk.
Och vad tycker du att det skiljer sig, kunde du se någonting att det skiljer sig i USA kontra Sverige? Just det här med... livet kring där du behöver skydda människor.
Alltså det, där går man beväpnad och det är väldigt mycket så här coolt att vara med, går runt, nästan alla går, polisen går runt med pistoler på fritiden liksom. Det var väldigt så där att vara tjej i ett sånt land där det är väldigt manligt liksom, att män är livvakter och kvinnor är inte livvakter typ. Då fick man ju hävda sig även där. Så att jag har väl alltid varit så att jag måste hävda mig även som ordningsvakt i dörren först liksom, man är enda tjejen i början. Men när man har gjort det en gång så får man respekten med sig. Man behöver inte visa. Jag arbetar liksom inte med muskler utan jag använder mig av lite charm och lite... Jag kan ju snacka om kull många och även där borta gjorde jag det. Så att det funkar ändå. Man behöver inte vara stor och stark liksom. Mm.
Så det skiljer sig inte så mycket egentligen där borta. Såg du någonting av det du har sett på tunnelbanan här och de hemlösa där borta, eller var du inte i den miljön så mycket?
Jag var inte så mycket i den miljön, men det är mycket veterans där som är tyvärr bor på gatorna och sitter med amputerade ben, och det är fruktansvärt. Jag vill åka dit idag och se med andra ögon hur det ser ut idag. Då var jag inte inne i den svängen att jag såg att det var hemlösa, men jag tänkte inte lika mycket på det. Men idag skulle jag verkligen titta på ett annat sätt. Mina ögon har ju förändrats liksom.
Men då när du kom tillbaka till Sverige, vilken väg valde du? För då har du testat att skydda andra i form av vara livvakt, och sen så kommer du tillbaka till Sverige och vill fortsätta att skydda. Ja, du är fortfarande inne på den banan.
Ja, men jag var tillbaka på Kafopra, de har garvat med, jag har tillbaka liksom. Och sen så böt jag till Spybar, jag böt jobba där ett år, och det hände ju väldigt mycket där liksom. Så att jag kom med faktiskt i en dokusåpa som heter Villa Medusa, så jag drog ner dit, och efter det så var det väldigt, det var populärt på den tiden, den såpan, och det var för mycket där liksom, och jag kände nej, jag måste göra någonting åt det här, så att jag pluggade till behandlingspedagog och började jobba med mig själv mycket. Jag tänkte jag vill jobba med människor, så att då pluggade jag med det och var 3 terminer och i praktik och jobbade på behandlingshem och jobbade med självskadebeteenden och missbruk, kriminella. Så det har varit en röd tråd genom allt liksom. Så att det har varit väldigt spännande.
Mm. Men också när du säger det här att man som tjej måste verkligen hävda sig hela tiden. Ska man behöva det?
Man ska absolut inte behöva det. Men man kände väl det när de står där grabbarna. De kanske tyckte så här, här kommer en blond brud och ska stå och vara dörrvakt på det här stället liksom. Och jag är inte rädd, jag är väldigt orädd av mig. Så att jag kände att ja, men vi får väl se liksom, när det väl händer vad som är bäst. Muskler eller att vara smart liksom. Så en kombination var ju perfekt. Så det gick väldigt bra, de tog emot mig väldigt väl. Men det är lite så att många tjejer tror också att de måste hävda sig, och så blir det lite för mycket, det rinner över. Att de istället går runt och spänner sig och spelar ball. Och jag tänker ändå så här, när man är kvinnlig ordningsvakt, kvinnlig polis, då är man ju därför att man är kvinnlig. Och en kvinnlig och manlig kombination är ju fantastiskt bra. Så att istället för att gå och mopsa upp sig och vara kaxig, så var ödmjuk och smör på läppglans lite till och skärma dem. För det gjorde jag. Det gick ju att avbryta bråk med att bara titta dem i ögonen och bara smörja på lite guck där, och de bara vad händer nu? Så att jag tror att det är en bättre med kombination.
Och det är det jag tycker är så fint, att det ena, alltså det betyder inte att männen inte är liksom mindre viktiga, men vi behövs ju båda två.
Absolut.
Och att kombinationen som du säger, det är ju det som gör en sån skillnad.
Ja.
Men har du själv råkat ut för någonting när du har jobbat som vakt?
Alltså man har väl mest flygit, det har varit stora slagsmål på Spybar på den tiden, 2001 där. Det flög i stolar och buskar och det var, men då hamnar man ju emellan. Det var aldrig så att de gick in och riktade in en smäll på mig, men jag måste ändå gå in att stoppa. Så man råkar ju ut för att det kom en liten en rak höger liksom, eller en rebenspark och så här, men åkte in på sjukhus med grabbarna liksom. Men ändå där och då så, jag vet att det inte var riktat mot mig liksom, för det har ändå varit en viss respekt. Man slår aldrig en tjej. Det är värre när man jobbar i tunnelbanan, när det hamnar i missbruk och såna grejer. Där ser inte de riktigt att det kommer en kvinnlig vakt, utan för dem är det bara att skydda sitt knark eller att ta sig därifrån. Så det är 2 olika miljöer.
Vad skulle du säga då? För du har ju jobbat i tunnelbanan. Hur läser man av? Alltså, just att komma till jobbet, den ser ju liksom, jobbet en dag ser ju inte ut som den nästa. Men vad är det mest oroväckande där?
I tunnelbanan så är ju plattformarna, det är väldigt mycket trasiga människor som vi möter. Det är liksom, vi möter så mycket människor i kollektivtrafiken. Och vi möter så många trasiga själar som vill avsluta sina liv. Och där gäller det att gå in med att bemöta de här människorna på ett sätt att de ser en som en trygghet, inte som ett hot. När de är så desperata att de vill hoppa, ibland får vi liksom brotta ner dem för att hålla dem fast, att de inte sliter sig för att hoppa ner. Jag har varit med om så fruktansvärda situationer. Och ibland behöver bara en kram. Så att det har varit väldigt fina möten när jag har träffat en trasig själ som bara vill ta liv av sig. Och jag fångar in den här människan och bara sitter och kramar om den, och polisen låter mig jobba. Att jag får sitta och kramas och prata och smeka på kinden, va? Och få dem att inse att ditt liv är inte till för att avsluta här och då liksom. Så att, men det sorgliga är också att när de skickas upp på psyket, så skickar de ut dem efter några stund, va? Och de går ner direkt och vill. Det finns ingen riktig resurs för det här, va? Och det möter ju vi i vårt jobb dagligen. samtidigt mycket roligt, alltså, just att man känner att man skyddar passagerarna, liksom, att vi finns där för dem. Och där har vi också den här röda tråden. Jag älskar ju det jobbet. Min kropp älskar inte det jobbet längre. Man går och behöver mycket tung utrustning och min kropp orkar inte idag. Jag har bara 30 år som ordningsvakt. Liksom. Så att, men oj, vilka möten. Vilka starka möten.
Men jag tänker också så att det var ju tunnelbanan som du blev utsatt. Mm. Och så tar du dig dit tillbaka. Ja. Kan du ibland poppa upp det minnet från det du själv hade när
ja, alltså,
du ville våldta dig?
Ja, alltså... När man ramlar från hästen och man inte hoppar upp direkt, och vågar man aldrig liksom riktigt rida igen. Jag kände att jag måste in igen och jobba med det här. För jag ville skydda de här människorna som råkade ut för det jag nästan höll på att råka ut för. Så jag tror att det var bra att jag gjorde det. Att jag inte fick den här rädslan för att backa och bli liksom tystlåten och blyg och dra mig tillbaka. Utan jag gick rätt in i stormen. Men tack vare dem runt omkring mig att jag orkade det, tror jag.
Mm. Att man har det stödet runt omkring. Mm,
precis.
Men vad skulle du säga då, just det här att jag tänker på att du säger att det med kramen hela tiden som är så oerhört viktig, och om man tittar på det året som har varit, vi kan ju inte bara ge varandra beröring.
Nej.
På samma sätt. Men hur viktigt är det, du som ser det med de som är som mest sårbara?
Alltså våra äldre, alltså du vet, nu har vi kommit på en liten grej på våran gård. Så har vi tagit dit hundar, våra volontärers hundar. Och där sitter de och kramas med dessa djur och smeker dem över ryggen och gosar med dem och går ut. Och det är en slags beröring som är annorlunda, men de får ändå beröring. Och de här är så ensamma och lever i det, liksom, verkligen i det dolda. Så att man märker att djur betyder väldigt mycket. Du som har hund vet ju vad det ger kärlek. Så det är det vi får göra nu. Och man längtar efter att bara få krama om de här stackarna. Va? Alltså vi har hemlösa som har Parkinson och KOL och hjärtfel och blodbenen är helt svullna. Och man försöker göra det vi kan. Liksom. Men man längtar till att få kramas, absolut.
Jag läste någonting också om att under den här pandemin så de var tvungna att stänga en del härbärgen. Men då hamnar de ju på gatan å andra sidan. Och det här är ju då de äldre som du jobbar med, och många av de som är där är ju verkligen riskgrupp både hälsomässigt och ålder. Hur ser du på det typet av beslut?
Alltså, jag förstår att de måste skydda och sådär, va? Men samtidigt så kände jag att det är nu vi måste skydda dem. Så istället för att stänga igen härbärgen, öppna upp hotellen då kanske, som jag menar, som har stängt och har problem, att staten går in och betalar så att de kan gå in och få bo där under den här jobbiga perioden. Men det händer inte. Det är mycket man vill, men inget som händer riktigt. Och jag har ändå haft möte med mycket politiker och pratat med dem, och de håller ju med att det är hemskt, men det händer inget. Vi måste skydda dem här, va? Så att de lever ju fortfarande på nattbussar och sover under broar, och så ibland så känner de att härbärgen, nej, för där är det liksom missbruk och otrygghet. Så att de är så sköra, va, och tunna, så att det är jobbigt.
Mm. Jag läste också någonstans att det var någon som hade sagt att skulle jag drabbas av covid så får jag i alla fall komma till ett sjukhus och sova.
Ja, jag kommer ihåg den kvällen när jag pratade med en som heter Roger och sa till honom att hur känns det liksom nu, så här, hur gör du? Och då sa han först och främst så, vi gräver mycket sopor, va, för att få liksom pannburkar och grejer, och man får ju ett annat skydd, ett immunförsvar som är bättre än vårat. Men det är klart att det är jobbigt när alla är rädda för oss ändå. Liksom, och backarna och ser oss, vi är lite smutsiga. Liksom. Men, så ibland tänker man sig, ah, vadå, får jag covid eller någonting, då får jag ändå komma in och lägga mig bland vita lakan och få sova inomhus. Och det är hemskt alltså. Mm.
Det har ju varit ett speciellt år för många, och också då framförallt också för de som är drabbade på det sättet. Hur upplever de äldre det under den här tiden? Har de också varit rädda?
Nej, de har inte det. Alltså de säger till mig så här, det här är inget annorlunda för oss. Vi lever på nätterna, håller oss vakna liksom. Och då, de tycker mer att det är inte så mycket folk ute. Så då, för de är tryggare att sitta på nattbussarna nu på nätterna. Och det låter helt sjukt, men de säger det. Ja, men det här innebär att det är inte lika mycket fester. Det är inte mycket ungdomar som är ute och super och åker nattbussar. Vi får sova i fred på en nattbuss. Vi får sova i fred på pendeltåg. Men de är inte rädda för covid. De... Jag vet inte riktigt om det här med munskydd. De kan ha ett gammalt munskydd som har legat på gatan och tagit upp det. För de förstår inte riktigt. Va? Vi måste liksom hjälpa dem att det här räcker en gång. Du måste ha ett nytt här. Liksom. Så det är mycket som man måste försöka få in i de här. Att det här är allvarligt, det är en pandemi. Mm. Men de är så här, vadå? Vi försöker överleva natten ändå. Liksom. För oss är det en dag i taget. Liksom. Vad har vi att leva för? Så att det är fruktansvärt. Mm.
Och man då tänker, för mig är det så här, när jag läste om det, eller då först när vi hörde om det, när mamma då, stipendiet då, och vi kom i kontakt med er, att händer det här, våra äldre? Och först tänker man ju då att det är de som kanske har varit missbrukare och har den problematiken, men så har jag förstått att så är det ju inte. Vad är det som gör att de har hamnat där? Det ska ju inte behöva hända.
Nej, alltså jag har varit väldigt nyfiken på många, varför har du hamnat här? Jag brukar inte tränga mig på liksom och fråga direkt, utan jag låter dem komma till mig. Och de berättar ofta för oss att antingen så är det då, som jag berättade med mannen i tunnelbanan, han förlorar en livspartner och han går in i väggen. Liksom. Det är hans största trygghet i livet bara försvinner. Och han orkar inte ta sig upp, han är gammal, att börja om. Liksom. Och de här människorna som är väldigt gamla och förlorar någon, att orka börja om, de tappar det liksom. De orkar inte, de bara lämnar och går. Sen är det de som har levt och haft företag. Vi har många företagare som har haft bra ställt och bott bra. En skilsmässa, en förlust. De kanske börjar dricka, tappar det helt. De lämnar liksom rubbet och bara, så de har inte råd att dricka än. Så att de går bara runt och liksom är tomma intet. Så det är mycket sorg. Och så har de här skamkänslorna. Och då säger många så, ja men det finns ju bostadstillägg och det finns det och det och det. Men att sitta som 75-80 och ringa runt till olika myndigheter och tala om, hej min fru eller min man har dött, jag behöver hjälp med hyran. Ja då får du ringa dit och det. Och ska de koppla om att de sa det, vi orkar inte. Alltså de förstår inte hur man ska göra. Och här har jag önskat att det finns ett system att när någon går bort, att automatiskt ska då pensionsmyndigheten eller någon sån här gå in och kontakta de här människorna och hjälpa dem. Jag vet att det finns inte möjlighet kanske, men man önskar, för att de här förstår inte. Vi begravde en som heter Sonja här för ett tag sedan. Och hon var med oss många år och levde som hemlös. Och sen när hon dog så visade sig att hon hade ganska mycket pengar på sitt pensionskonto. För hon har inte tagit ut det med ett bankomatkort. Hon har inte förstått hur man gör. Så vi begravde henne och gjorde en fin begravning. Men det fanns så mycket som hade kunnat ändras för henne om vi hade kunnat få resurser och hjälpa henne. Så att de här äldre förstår inte.
Nej, och om man bara tänker på hur tekniken har ändrats de senaste 20 åren.
BankID, hallå.
Ja, alltså det är ju en otrolig omställning för dem. Ja. I den här situationen som är med de här äldre, vad skulle du säga är det mest liksom akuta att ge dem hjälp?
Alltså för det första, när jag ser de här äldre som är skruppliga, vi har ju äldre som är 90 år hos oss, in på ett serviceboende. De måste få hjälp med personal som tar hand om deras rutiner, att se att de duschar, att de byter lakan och tvättar sina kläder. De gör, så ska vi sätta dem. Många säger så här, ja, men man kan få låna lägenhet här är nyckeln. Och så kommer de in i den här lägenheten och bara, oj, tvättmaskin, kaffebryggare, bädda rent i sängen, alltså hur funkar tv-kontrollen, betala hyra, alltså de kan inte, de måste få hjälp. Så att där tycker jag att är man så pass gammal som de är, så måste det finnas ett ställe där de får komma in med personal som hjälper dem med rutinerna, att ge dem den här tryggheten liksom.
Men vad är det som gör att de inte kommer in på de ställena då? För man känner ju att de är ändå 75-80 år och väldigt skröpliga.
Ja, alltså vi fick hjälpa en man som hade, han var 75 år med KOL. Han bodde på en bänk och blev rånad och misshandlad. De tog hans hjärtmediciner, kastade buskarna, tog hans rollator. Alltså där var det nära, det var död, det var liv och hälsa som gällde där. Han var helt förstörd, alltså. Det gjorde så ont. Så vi kämpade med honom. Han fick komma in till sjukhuset och bo där på en speciell KOL-avdelning som hemlösenheten har hand om. De satte in honom, enheten där på den hemlösa, hjälpte honom att komma in på ett ställe. Men där var det missbrukare, så han kunde inte vara där. Och så fick han sitt KOL-anfall där, alltså han ligger inne. Och då sa jag, det här går inte. Alltså, han måste få hjälp. Han måste få komma in på ett serviceboende, för att han kommer dö annars. Jag var helt allvarlig. Jag fick hota mig att gå ut i media liksom. Så till slut så var det en kvinna som tog hand om honom ute på hennes ö. Men där var det så mycket luftfuktighet, så hans KOL blev värre. Så de flög in en helikopter till sjukhusen och till slut fick jag möte med Älvsjö, Enskede Älvsjö tror jag var deras kommun där för hemla. Jättebra. Så vi fick in honom till slut på ett serviceboende. Och där bor han än idag och är lycklig. Men det kostar mycket pengar. Så hela hans pension går ju åt att bara bo. Så det är väl det som gör att många har inte råd helt enkelt. Det kostar pengar.
Och att alla inte har någon som kämpar för en.
Ja, så många som inte vi vet om.
För de inte har den kraften. Jag vet, jag gjorde uppdraget för många år sedan på TV. Och då fick jag följa med Frälsningsarmén runt och hjälpa hemlösa. Och då fick jag ju se vad vi under broar och var under någon järnväg ute vid universitetet. Så det fanns ett litet rum och hur de nu har hittat dit. Och då minns jag också att det var en man som hade, han hade skilt sig. Och precis i samma veva som han skilde sig, då var det han som skulle flytta. Så flyttar han och då blir han av med sitt jobb. Mm. De visste inte om att han låg i skilsmässa. Men i och med att han skilde sig och skulle flytta och leta nytt boende, plus att han blev av med jobbet, gjorde att han fick ju inget boende för att han hade inget jobb. Och han fick inget jobb för han var inte skriven någonstans.
Så är det ofta.
Och där stod han. Och han hade, stämmer, han hade inte heller vågat prata med sina barn. Just det här för skammen. Och det är ju någonting som är så grundat i dem.
Ja, det är en skörtråd mellan fattigdom och rikedom egentligen. Alltså det kan gå så fort. Han hade allt. Han hade företag och allting. Och så rasar konkurs, rasar allting. Frun lämnar honom. Och där står han liksom. Så man ska vara ödmjuk. Väldigt ödmjuk.
Men om vi då tittar på eran gård som ni har nu, och den ligger utanför Stockholm. Hur många är ungefär som kommer dit till er?
Nu under pandemin så har vi då vissa kvadratmeter, så det ska vara 10 kvadratmeter per person. Så vi får bara vara 13 stycken där med oss. Annars får vi vara 30. Och vi har öppet då 12 timmar om dagen innan pandemin, men efter 7 timmar, 12 till 7. Så att det är lite speciellt nu, men de som är där, de får ju liksom mat, duscha, tvätta, sitta på TV, sitta i en soffa. Alltså de njuter, det är så häftigt att se, va. Så att vi önskar att det finns såna här ställen lite överallt faktiskt. Men vi måste ju börja någonstans.
Ja, för hur många skulle du säga att det är? Jag försökte ta reda på någon siffra, hur många som är äldre hemlösa idag.
Så ett mörkertal där.
Ja, jo men precis. För att ni träffar ungefär 60 stycken hemlösa människor i Stockholmsområdet.
Ja, mellan 60 och 90 kommer det vara ett soppkök. Ja.
Ja. Och sen så, för 3 år sedan så hade Socialstyrelsen då, senast de räknade så var det 1800 pensionärer hemlösa i Sverige. Men pratar man om antalet fattigpensionärer är siffran betydligt större. Ja. Och enligt EU uppgick den siffran till 300 000 i Sverige.
Och där är också det, fattigpensionärer. Ja, de kommer ju till oss, de kliver ut från tunnelbanan på kvällen, ställer sig i våran matkö för att få med sig lite mat. För att de har ingenting kvar efter hyran. Vi hade en man som kom till oss i våran gård och berättade att han varit utan el i 11 månader. Och han vågade inte be om hjälp till sina barn eller barnbarn. Så han har suttit hemma i sin lägenhet utan el 11 månader. De har inte råd. När pengarna kommer in så går det till hyran. Och sen finns det ingenting kvar. Man öppnar kylskåpet, en gammal ostbit ligger där liksom. Och där försöker vi nå ut. Vi har gjort så att vi åker ut med matkassar. Och varje jul och lite midsommar så åker vi ut med kassar till de här. Och i år, alltså vi gjorde en sammanställning på allting, en lista, men jag tror vi gjorde det i alla fall på julen här nu. 45 matkassar åker vi runt. Och då åker vi runt på kvällen, knackar på, coronasäkert, ställer det. Och de bara, åh! Så här. Och det är så viktigt. Alltså jag vill ju att är det en granne som bor i ett hus och vet att det finns en dam eller en herre som har det tufft, liksom, knacka på och bara ställ dig på avstånd. De är lite rädda, va? Lägg en lapp i brevlådan, håll upp en lapp. Alltså det finns så mycket vi kan hjälpa dessa med.
Och det är ju också de här alla ensamma, för nu, vi pratar en del om de hemlösa, men ni är också fokuserade på att försöka hjälpa de fattiga och ensamma. Hur hittar ni de som är ensamma?
Alltså nu har det ju, jag har varit med ganska mycket på nyhets-tv, Efter Fem och syns lite i media här och där. Och de sitter ju på tv jämt. Och de har ju sett det här. Och så är det någon som de ber om hjälp att kontakta mig på gården. Och sen hör de av sig. Och sen ibland kommer de ut med någon som ledsagar om. Och liksom, det sprider sig. För först var vi ute på fältet väldigt mycket också. Och utöver det var ute på kvällen och vandrade liksom och tittade efter dem. Men den här gården är liksom spännande, va. De tycker det var ju lite läskigt och lite blyga också. Så att det är häftigt att se. Ibland så har det uppstått kärlek. Vi har i soppkökskön, idag bor de tillsammans och fått ett litet hus och är förlovade. Vi köpte ringar till dem i Gamla stan och vi käkade middag på Michelangelo. Två hemlösa, Ulf och Monica. Så du vet, det finns kärlekshistorier fast de är över 70. Så, men ensamheten kan döda också, det får vi inte glömma.
Ja, och det finns ju också en större risk för det. Det har vi ju märkt också under det här året. Att många som sitter ensamma och det blir inte den sociala. Vi får inga kramar, vi får inte möta varandra. Att den psykiska ohälsan nästan ökar då. Ja. Alltså, jag tror ju det är en stor risk i med den här perioden. Men vi får hoppas att den snart är över. Ja. När du kontaktar politiker och så, vad får du för gensvar ifrån dem i det arbetet du gör?
Alltså, i början när jag startade upp det här, då ville jag ju bjuda in alla politiker att få komma och se. Kom och titta på vårt soppkök, kom till våran gård. Gensvaret var väldigt tunt. Jag skickade ut en gång till och en gång till. Men sen var det ju ett val och då kontaktade de mig. Och då kom vissa utav dem. Vi hade Moderaterna, vi hade Sverigedemokraterna, vi hade Liberalerna som kom till oss. Och de tycker, men gud, alltså, de är helt chockade. De har inte heller förstått att det är så allvarligt. Och då tänker jag, jag har varit ute på möte med finansministern, jag träffar statsministern och alla håller med mig, det är fruktansvärt. Och jag känner bara, men gör något då. Hjälp. Under den här pandemin har ingen kontaktat mig och frågat Jeanette eller kommunen, hur går det? Och det är lite jobbigt, men enheten för hemlösa här på Södermalm har varit hos oss ett par gånger. Och besökte oss. Och det var fantastiskt bra att de tog initiativet att komma till oss. Men de var där tre gånger. Sen var det också restriktioner för dem, va? Att inte hålla på. Men vi tycker liksom att snälla, hjälp oss. Vi måste få hjälp att lösa situationen för de här. Och vi vill så mycket men det händer ingenting.
Ja, för de pratar ju väldigt mycket, många politiker, om de äldre och att vikten av att liksom med pensionen och sådär. Men du känner inte att det märks?
Det märks inte så mycket. De har höjt några kronor och så drar de bort istället bostadstillägget några kronor på det. Och de här äldre säger ju själva att ja, visst, nu höjer de 200 spänn men de tar bort det istället. Så att de är lika frustrerade fortfarande. Det behövs krafttag. Och när jag träffade statsministern så sa jag precis det här till honom. Och han var otroligt trevlig och han höll med mig verkligen och han sa att de hade mål och sådär. Jag hoppas verkligen att han håller det.
Men det har ju också stormat lite kring det här när det gäller politiker och som ser, som inte väljer att lägga energi på att hjälpa utan kritisera istället. Mm. Det var ju ett drev kan man säga här för ett tag sedan. Berätta om det.
Alltså vi är ju väldigt partipolitiskt obundna liksom, men fortfarande så är det då människor som vill liksom använda våra plattformar till att förstöra och skriva att vi minsann är nazister för att de har sett att Sverigedemokraternas Jim Åkesson besökte oss ett tillfälle. Men det de inte vill se är även att Moderaternas Elisabeth Svantesson har varit där. Att Annelie Karlsson och Socialdemokraterna har varit där. Utan de har skapat det här och håller på liksom för att Jim Åkesson pratade på våran demonstration bland annat. Och det har blivit, alltså det har varit fruktansvärt. Det har varit, alltså jag har fått låsa igen min brevlåda, satt upp en extra brevlåda. Jag har larm, jag har levt under otrolig press. Alltså det är så falska rykten, men det är så sorgligt va. Och det, i början så gjorde det mig väldigt, väldigt ledsen att se och läsa om sig själv. Om sådana osanna rykten, hur man kan vilja smutsa ner något så fint. Men idag känner jag bara sorg för dem och tycker synd om de här människorna.
Men vad skulle du vilja säga, just det här att människor lägger så mycket fokus på att kritisera eller döma utan att veta. Vad skulle du liksom säga till dem?
Ibland har man bara lust att skriva så här på sociala medier. Men snälla, titta på våra bilder i soppköket. Läs om vad vi skriver. Kom till vårat soppkök och var med. Istället för att sitta bakom en skärm och hitta på. Vad får de allt ifrån? Jag är väldigt förvånad. Hur kan de hitta så här... De hittar verkligen på och jag tänker så här, men gud, om ni tittar lite nogare eller läser Expressens rubrik, visst, men titta gärna i texten också, utan inte bara på rubriken. Titta inte bara på bilder som är fel, utan man blir så här, men snälla. Men så tänker jag så här, som tur är så är det så mycket mer kärlek än hat. Och det är ju det vi lever för, att kärleken vinner faktiskt. Och den här lilla klicken som förstör, de kommer inte åt oss. De tror att de kan komma åt oss, men... jag är så lycklig där jag är idag och jag känner sån tillfredsställelse när jag går och lägger mig. För jag vet att imorgon så öppnar jag med nyckeln till gården och så står de där och bara hej, och man bara vill krama om dem. Och när vi kommer ut i soppköket, vi kan ha en dålig dag, men när man ser 90 äldre stå där och längta efter oss, de bryr sig inte om att det har stormat, de bryr sig inte om att Jeanette, hon är si och så som de får höra, va? De bryr sig inte. För vi hjälper dem. För vi är där för deras skull. Jag är inte där för den här sura, elaka människan som försöker svärta ner mig. Utan jag gör det här för de äldre. De får tro vad de vill. De får säga vad de vill. Men mig kommer de inte åt, kan jag säga.
Nej, och jag kan bli så förvånad att människor lägger så mycket tid på hat och den typen av anklagelser. Istället för att, om det nu är så att det behövs mycket hjälp i världen, lägg din energi och frustration i en positiv energi istället och hjälp människor.
Ja.
Säg så här, okej, vad kan vi göra för er?
Mm.
Jag har så mycket, om det nu har varit extra jobbigt under det här året för många, jag vet inte om du har märkt det, men tycker du att du har märkt någonting nu under det här året, att eftersom kanske människor har varit inlåsta och så vidare, så blir det en frustration i sig, att man blir väldigt arg.
Ja, de verkar bli arg och spyr ut galla på nätet framförallt, har man ju sett.
Exakt.
Ja.
Och det, där någonstans så känner jag att för deras egen skull också, att göra någonting, för det finns ju så mycket som man kan göra. Vad kan man göra till exempel för att hjälpa er?
Ja, men alltså, för jag brukar säga så här, att för att jag ska bli glad och känna att våra ringar på vattnet blir större och större, det är att du tittar om bredvid dig liksom, när det går kanske en promenad, titta på en parkbänk eller se att det är mörkt hos grannen, har varit mörkt väldigt länge, du oroar dig, knacka på, att vara en, liksom en medmänniska, bara stanna till ibland, ta upp huvudet från mobilen och se omkring, fråga om någon mår bra, vill ha en kopp kaffe. Alltså det är så lite som gör att de här äldre som sitter på en bänk, när du pratar med dem och säger hur är det okej, okay? Och bara lägger en hand på axeln, för det kan man göra liksom. Och tittar de upp på det och säger, ja, en kopp kaffe skulle vara gott. Och det här med minuterna när du möter den här människan och det här samtalet, det betyder allt för dem. Och de kommer leva på det så länge att de har blivit sedda av dig. Och jag tänker så här, med 5 minuter har jag tid med. Men för dem betyder det, wow, hela världen liksom. Så det jag önskar från människor, det är att de stannar upp ibland och inte har så bråttom. Tittar så omkring. Och de som tycker illa och tycker så mycket, kom till oss, kontakta oss, vi vill gärna komma och se, är det verkligen så illa? Eller istället för att bara skriva och tro massa saker, kontakta oss. Vi kan komma med en matkasse om du är ensam. Alltså, det finns så mycket man kan hjälpas åt med idag.
Och där är, nu pratar vi om Stockholmsområdet, för det är ju där ni finns. Mm. Men ni tänker också att ni vill sprida, för det är ju som sagt 300 000 fattiga pensionärer i Sverige. Hur tänker ni, ska ni utvecklas vidare och bli större?
Mm.
På vilket sätt ska ni jobba er vidare?
Vi har ju tänkt nu att Göteborg är näst på kartan att göra samma sak där. Det vi måste göra nu när de här restriktionerna släpper lite grann, att åka. Jag har varit där ett par gånger, men vi måste titta verkligen vilka områden, hur mycket fattigpensionärer finns det, hur mycket hemlösa, att man liksom rekar på ett sätt, va, och tar kontakt med rätt personer. Vi börjar så, vi kan ju inte slå upp kanske en hel organisation och så finns det bara lite fattigpensionärer som är 20 stycken, utan vi måste ha lite mera kött på benen, och vi vill liksom hjälpa alla de här, så att vi hoppas att vi kan utöka snart och börja planera.
Men om det till exempel är någon som bor i en annan stad som känner att de skulle vilja göra någonting för de äldre, kan de då kontakta er för att få lite råd på vägen till exempel, hur man ska göra för att gå tillväga?
Ja, vi har många som hör av sig till mig och skriver till oss och säger att vi vill öppna här i Örebro, eller vi vill öppna. Då brukar jag säga, men vad bra, gör som jag gjorde i början. Åker ut med lite mackor och kaffe, en termos, och så träffa människorna och se med egna ögon. För då skapas en idé i ditt huvud och då får man liksom mer kreativitet. Så att det är väldigt enkelt. Det är så enkelt att bara gå ut och prata med människor och börja reka. Och det är fantastiskt att se. Så att det finns många som håller på runt om i Sverige.
Men för jag kan någonstans känna så här, men vart hittar man dem? Ja. Som man ska åka ut och försöka finnas där för dem. Vad brukar de hålla till?
På stora öppna platser som centralstationer, busstorg, där det finns lite tryggt, va? Mycket folk som rör sig. För de äldre är lite rädda, så att de vill gärna sitta där det är människor som rör sig, som det är mycket ljus, det är tryggt. Så att hitta dem kanske i viadukter på en gång, det är svårt, men att hitta dem på centralen, på tåg, på bussar är lättare liksom. Så att sen när de stänger de här centralen, det är då de ger sig ut under de här broarna eller nattbussarna. Men om man börjar vid 8-9 på kvällen så ser man dem. Alltså de är där hela dagarna, men man, om man verkligen vill ut på kvällen. Men de sitter där från att det öppnar till att det stänger.
Så en termos med kaffe och lite mackor. För det finns ju många också så här, har jag hört med typ bagerier och olika matbutiker och sånt som har sådana bäst före datum och sånt. Är det sånt som ni behöver eller hur fungerar er organisation på det sättet?
Ja, så vi har ju fantastiska sponsorer. Så det är helt otroligt. Alltså vi köper mat från Lillplogen på Värm till exempel. Då får vi varm mat som då kommer till soppköket och så delar vi ut det. Och sen har vi liksom bullar som vi kommer från macken och liksom vi får hjälp med dryck från annat företag. Så att vi har otroligt tur. Så att det känns fantastiskt. Och det är inga över, det är ingen rest utan de har bakat speciellt för oss. De har lagat speciellt för oss för de vill att de äldre ska få näringsriktig och bra mat. Och de här som gör bullar, premiebred, det är fantastiska, måste vi vilja om. De bakar alltså bullar till oss. Stora kanelbullar som är varma fortfarande när de kommer. Så att vi är så tacksamma. Det är fantastiskt.
Vilken lycka för de äldre.
När de sätter munnen i den här färska bullen och äter den varma maten, det är lycka.
Mm. Vad känner du då när du står där och ser de här människorna och att det du skapar någonstans för dem?
Alltså i början var det ju så mycket sorg. Jag ser att det verkligen, gud, alltså jag var helt chock. Jag såg och grät i bagageluckan när jag öppnade och tog fram jackor och gav dem här. De står där med sina små kroppar och knotiga händer liksom. Idag känner man att, de har hittat hit, vad bra. För då vet vi att vi har koll på dem. För vi får ju en kontakt med de här. Vi öppnar upp, liksom, man snackar lite mer om. Och så kommer de tillbaka. Och då lär vi känna dem. Så kommer alltid nya ansikten. Och det är sorgligt. Men det är bra samtidigt att de har ett ställe att komma till. Men det är klart att det är eländigt. Alltså, vi är 2021 och det står fattiga pensionärer hemlösa i en matkö.
Men när man har det där drivet som du har så tänker jag så här. Det finns ju alltid någonting att göra. Kan du någonstans känna så här att ja, men nu får jag vara här. Jag ser allting annat också, men jag får vara. Eller pågår det hela tiden?
Alltså det är aldrig tyst i mitt huvud. Alltså jag vill hela tiden. Jag har då min Nina von Krusenstjerne, hon är min mentor och hon är verksamhetschef nu och styrelseordförande, va? Och jag ringer henne hela tiden och talar om, vi måste göra så här och så här gör vi nu och så här gör vi nu. Hon bara, ta det lugnt nu tar vi en sak i taget. Alltså, man vill ju så mycket, för jag ser ju varje kväll när vi är ute att det här kan vi göra bättre, det här måste vi göra. Vi ger ju kläder till de här, vi ger säsongskläder, skor, vantar, mössor, nya underkläder. Det är alltid någonting. Nu kommer våren, det innebär tunnare jackor, tunnare skor, underkläder. Så då organiserar vi att vi har förråd där vi har säsongsbetonat, alltså vi kan ha då. Så nu är det vårkläder fram. Och det är så många som vill skänka. Och ibland måste vi säga stopp. Kan inte ta mer än vad vi behöver. Och då kan det bli sura. Och det har ju inte att göra med att vi var elaka. Utan det är så känsloladdat ibland. Jag blir så här, men snälla, det är inte personligt. Att jag vet att du stickar underbara vantar. Men vi måste vänta till nästa år. Så att det är en sån, man vill så gärna säga ja till allt. Men då blir det att då ligger det och blir gammalt istället.
Men kan man se på er hemsida då till exempel. Om det är någonting ni behöver. Så man kan följa upp. Om det är så att man kan kontakta er. Ska man kontakta er först och inte bara åka dit?
Ja, alltså om vi skulle få... Vi har ju väldigt många följare. Och många vill komma och titta. Och jag brukar säga det, att det blir inte så bra. För att om alla som vill följa oss vill komma och titta. Då blir det som att de här blir uttittade. Och då tänker de så här att... Oj, här kommer vi och så står det en massa människor och tittar på oss som en publik. Och vi vill inte ha det så riktigt. Utan ska man komma till oss så måste det vara under ordnade omständigheter. Då kontaktar man oss. Vi har på hemsidan där det står då kontakt, liksom Nina eller Stina. Och då skriver man varför man vill komma. Det kan vara att de vill skänka någonting. Men vill man bara komma på studiebesök för att se människor i en soppkökskö, så brukar vi säga nej på den. För att vi tänker på dem. Det är inte kul att ha någon som tittar på dem när de får en kö. Många skäms ju att de är fattiga och står där.
Ja, den skammen som du pratade
precis
om.
Precis. Och att då står 20 personer och tittar på dem, det är inte kul. Men däremot när vi hade vårt Lucia-tåg, vi hade ett fantastiskt Lucia-tåg. Vi tänkte vi ska göra coronasäkert. Så Linda Bengtsson var Lucia, hon var jätteglad. Hon bara, äntligen får jag väl Lucia. Och vi hade Lina Hedlund. Det var ett så fantastiskt tåg. Och då samlas ju människor såklart, för man ser en Lucia-tåg komma på andra sidan gatan. Men du vet, det var så rörande. Och de stod där, alla våra äldre på led, 80-90 stycken. Och Linda står och sjunger och tårarna. Du vet, det var så magiskt. Så det finns mycket man kan göra fast i corona, och även ta hand om våra äldre.
Vi gjorde också ett Lucia-tåg.
Jag såg det.
Ja, det var så himla Fint, och det var ju, mamma gjorde ju alltid det när vi var små. Då gick ju vi upp 5 på morgonen tror jag hon väckte oss. Och så åkte vi med Frejs hyrverk då som kom och hämtade oss. Och sen så åkte vi runt och just det ensamma. Och då var det ju, vi började oftast med de här två, vi hade två stycken ungkarlar som bodde ovanför oss. Det var inte varje år som de var själva när vi öppnade dörren. Och de tjejerna blev kanske lite förvånade. Men, och då åkte vi just runt till äldre och ensamma och sjöng. Så det var därifrån vi fick den idén i år. För jag är ju en granne som är 98. En fantastisk kvinna som heter Kerstin. Och då sa jag till Malin, kan vi inte sjunga för henne? Och sen så frågade vi Tess Merkel och Malena Leslo. Ja. Så då, och då hade vi alla en varsin som vi åkte till. Ja. Så att då stod vi på gatan och sjöng upp till balkongen. För Kerstin, då min granne, så stod vi borta i trappuppgången. Och så hade min son, han gick och ringde på och ställde ut en stol så hon fick sitta.
Oh.
Och så stod vi utspridda i trappuppgången. Och se den glädjen är ju så fantastiskt. Så att det fortfarande går. Att det behöver inte ta så mycket tid. För det är det man ibland tror jag många kan känna att jag skulle vilja, men när ska jag hinna? Och det är ju inte så mycket som egentligen behövs.
Nej.
Jag kan ju känna idag när jag är ute och går, nu när vi inte ens kan röra med varandra, så var det var faktiskt i våras då när coronan kom först, och så var jag ute och gick runt Djurgårdskanalen och ser en kvinna, och vi går ju på långt avstånd, men så tittar hon upp och så ler hon, och jag bara, gud, det var som att få en kram. Alltså bara ett leende.
Ja.
Det var ju helt fantastiskt. Så det är ganska lite som ska till för att det gör stor skillnad. Och framför allt för våra äldre. Ja. Det är ju lite roligt då. För jag skrev ju ett inlägg på poddens Instagram. Kaspersen_nyfikenpa och frågade dem vilka gäster de ville att jag skulle bjuda in, varav du var en av dem som var flera som ville att jag skulle bjuda in.
Cool.
Vilket var väldigt roligt. Så nu då tänkte jag så här, då ska ju också de få en chans att ställa någon fråga.
Ja, det är klart.
Så nu har jag fått in lite frågor här, ska vi se. Och hon, det här är då en som just säger det, vad kan man göra för att hjälpa de äldre som inte har något hem? Du är så bra, och sitt hjärta.
Alltså, jag brukar ju, när man ser de här som man tror att de har nog inget hem, var inte rädd att fråga. Hej, hur är det? Hur mår du? Vill du ha någonting att dricka? Hungrig? Att man liksom ställer en fråga. Många skriver till mig, men jag vågar inte störa. Det är precis det du ska göra. Du ska störa. Du måste störa. För att om man inte stör får man inte reda på någonting. Så att när du ser en person som du misstänker är hemlös, gå fram och bara, hej. Det är ingen som kommer säga, sticka ifrån din jävel. Alltså det händer inte. Jag har jobbat många år med människor. Då är det jättesjuk människa som är galen. Va? Men de här, de blir så här, oj. Någon som frågar hur jag mår. Så att fråga. Stanna upp. Titta på människan.
Vad skulle du säga är det som kan kännetecknas, som man kan se att den där personen är nog hemlös?
Ofta en liten papperspåse eller plastpåse med tomburkar i. Det är ett ganska bra kännetecken. De sitter ofta, det håller de hårt i, för det är deras grej att få ihop pengar till dagens ranson, liksom, kanske med mjölk eller paketcigarett. Eller, så att ofta har de tomburkar med sig, kanske någon vagn de drar med massa grejer på. De har ju sitt liv i den här vagnen. Vi har många som har en liten sån här troll, kallar de för Dramaten. Mm. Full med tomburkar eller full med kläder eller sovsäck. Det är deras liv. Så det är väl ett ganska bra kännetecken att de har med sig mycket saker.
Mm. Och att de är på de här öppna ställena,
ja, precis.
Också då,
som sitter och sover stationer. Sittandes. För lägger de sig ner, då kommer vi vakter och säger, nu får du gå härifrån. Och det gör ont varje gång, men de får inte ligga tyvärr. Mm.
Vad är det som gör dig så driven i allt du tar för dig?
Ja.
Och så får du ett hjärta där också.
Ja. Nej, men alltså, jag blir så frustrerad, för jag var också så här och satt hemma med en gud, alltså, hur kan man ha det så här och varför är det så? Och så tänkte jag så här, istället för att sitta här hemma och bara tycka en jävla massa, så vill jag gå ut och se vad jag kan göra. Och det fanns en hel del. Så att jag tror att jag tänker så här, många som tycker saker, gå ut och försök. Och det var jag gjorde. Och tänk vad bra det blev.
Vad har varit den läskigaste händelsen i ditt jobb?
Som ordningsvakt, tror du?
Ja, det kan
man säga. Om det är ordningsvakt så är det ju när de självskadebeteende är alldeles roligt. När de sitter och skär sig så att det är massa blod. Eller att vi har människor som lever under tåget som har hoppat. Det är ju inte kul att hålla på och tömma stationen och ta hand om chauffören och allt det här. Det är jättejobbigt att se så mycket sorg och så mycket depression bland unga. Alltså unga människor som mår så fruktansvärt dåligt, det tar på mig väldigt mycket.
Är det någon skillnad, skulle du säga, de senaste åren att det har blivit fler unga som mår dåligt?
Ja, alltså det är ju så va, att många, de här får inte gå i skolan och det är massa. Jag vet inte riktigt, jag har inte jobbat på ett tag nu, men det är ju så att fler unga mår dåligt idag. Det är tuffare att bli tonåring idag. Det är mer mobbing i skolorna. Alltså man läser ju väldigt mycket och jag får mycket DM där det står att tjejerna inte vill leva längre. De mår inte bra i skolan, de är mobbade. Så att jag tror att det är mycket, mycket tuffare idag. Att växa
vad
upp.
Tror du är orsaken till det? Säger tjejerna någonting om det? Eller
jag tror att det är mycket det här med sociala medier. Att man ser att man ska ha fina grejer, att det är smink och man ska se på ett visst sätt. Och det kostar. Och många föräldrar har inte råd att ge sina barn det här. Och där kan jag ju känna att många måste ansvar på vad de delar med sig på sociala medier. Jag brukar skriva ibland att jag blir, ibland blir lite frustrerad när jag ser alla botox och det ska vara tuttar och det ska vara på ett visst sätt och man ska, de ligger i läppar som Goodyear-däck och de här unga tjejerna tänker, ska jag se ut så där? Och så vill de också ha det och så får de inte det för de har inte råd och så det blir mobbing i skolan för att de inte kan. Alltså det, sociala medier är farligt ibland.
Ja, och det är ju det. Det är ju, och det finns ju verkligen två sidor av det. Mm. Det finns ju också så här att det kan vara fint för att folk kan känna gemenskap om de är ensamma och så vidare. Och sen så finns det absolut den andra sidan. Och den gränsen är ju så svår att dra. För du vet ju aldrig när det dyker upp. Nej. Eller när någon är skör i sig själv och reagerar just på sådana på sådana inlägg.
Och det är viktigt med alla föräldrar att man verkligen kan fånga upp sina barn. Hur har skolan varit idag? Hur var det? Istället för bara hej hej in på rummet och så fånga upp dem.
Mm. Och ställ frågan två gånger istället för en kanske.
Precis.
Du står så här, hur lever hon om hon inte har lön och hjälper hemlösa? Men du måste få ersättning.
Jag har en sponsor som tar hand om mig så jag kan betala min hyra så inte jag blir hemlös.
Nej.
Så att det har jag tur med idag.
Så att, men, och sen de andra som jobbar tillsammans med dig, det är volontärer?
Ja, de jobbar. Ett soppkök tar ungefär en timme att dela ut mat och kläder. Och sen är det de som har ansvarsområden och det tar ju längre tid. Men de gör efter jobbet och de tycker att det är jättekul att få komma till oss.
Ett sätt att vara med och bidra. Mm. Vad härligt och tack snälla för ni som har skickat in frågor.
Mm.
Det jag tänkte på just nu då, det är ju där med vid din sida, det finns en hemsida, där finns ju all information om man undrar någonting mer. Sen undrar jag ju, vad är du nyfiken på?
Ja, hur tycker du Kristin, alltså du som är väldigt offentlig och väldigt känd sedan många, många år tillbaka när du var ung. Hur handskas du med sociala medier när du får, kanske, du kanske inte får det, men alla de här skriverierna, liksom, hur gör du?
Ja, alltså jag tycker att jag har märkt, nu har jag väldigt schyssta följare, de flesta, och, eller i princip allihopa, men absolut så dyker det upp. Och jag tycker att jag har märkt speciellt i år att det har varit, och jag tänker att nu är det säkert någon som inte mår så, eller har en dålig dag eller någonting. För att jag förstår att många är frustrerade idag. Men det som jag har märkt senaste tiden av någon anledning, det är att det har varit väldigt mycket... att ni kände så här, ni får göra det här och ni kände så här, ni får göra reklam för era böcker och det, på något sätt kan jag känna så här att ja, det får vi fast så, jag är också en människa, alltså ibland blir man inte sedd som människa utan du blir bara en kändis i raden och det är ju lika dömande som att de tycker att folk dömer dem och att vi kanske ibland när vi skriver att fundera innan du skriver någonting elakt. Så fundera på vilket humör är jag själv på nu. Mm. Men många gånger så. Och det finns ju någonting i oss. Nu har jag ju haft en kvinna som heter Anna Tebelius Bodin. Som har varit här och pratat mycket om hjärnan. Så att jag har ju fått lära mig en hel del. Och det är ju, det negativa påverkar vårt nervsystem 5 gånger så mycket än det positiva. Vilket gör att jag förstår att skulle jag till exempel få 100 kommentarer och så är det en kommentar som är elak, då kan ju den ta över de andra 99.
Det där
är
jag har problem.
Helt sjukt.
Det är känsligt.
Och där någonstans när jag förstod att hur vårt system fungerar från det att vi var på savannen, att det är ju för att vi ska bara liksom skydda oss från faror och inte liksom inte hamna i det för det vi vill rädda våra liv på något sätt, så är det klart att jag agerar på det. Mitt system reagerar på det. Men då försöker jag att tänka så här, okej, alla får ha sin åsikt. Däremot tycker jag att sociala medier är inte till för elaka kommentarer. Och det är inte ett sånt forum. Så att om någon fortsätter att vara det, då är inte du välkommen på min. Och det handlar inte om att jag inte vill ha elaka kommentarer, utan det skapar en irritation hos de andra i liksom, runt omkring. Och då ska de gå in och försvara mig, exakt, vilket är väldigt gulligt.
Mm.
Men den energin hör inte hemma där. Kan vi inte på något sätt bara hitta den gemenskapen? Men absolut så har... jag var ju 12 år när jag ringde upp en journalist första gången och skällde ut för att de hade skrivit elakt om min mamma. Och inte bara att de hade skrivit elakt, det är ju fine om det hade varit någon sanning i det, men det var ju noll sanning. Och jag blev så förbannad att du ger att skriva om min mamma på det här sättet, för det finns ingen sanning i det här. Så jag har haft ganska svårt hela tiden att ta orättvisor, tror jag.
Mm.
Och reagera väldigt starkt på det, så det har jag fått jobba med. Att inte lägga energi på det. Precis som du berättade. Att varför ska jag lägga energi på dem som... Även om du får sätta extra lås på dörren. Och extra brevlåda. Så om jag, ju mindre fokus jag lägger på dem. Till slut så försvinner det ju. Men om jag lägger fokus på det. Då ökar det.
Mm.
Och det är ju på något sätt att... Då ser de ju att de får en uppmärksamhet kring det. Att nu blev jag sedd.
Precis.
Så det spelar ingen roll på vilket sätt.
Mm.
Men jag har absolut haft tuffa perioder om det har varit så. Och framförallt tror jag ännu mer när de är på min familj.
Mm.
Alltså då blir jag galen.
Mm. Jag förstår.
Man vill skydda.
Ja.
Så det är ju liksom det är ju en fantastisk värld att få växa upp i, med tanke på att jag får träffa väldigt många fina människor och göra många roliga saker och möter människor som jag, vilket jag älskar att göra. Men det har ju sin andra sida. Men så tänker jag också så här, det har väl alla. Alltså alla har ju sina sidor. Alltså jobbiga perioder och saker och ting som händer. Så det är ju ingenting. Problemet är ju bara att skriver någon som vet, står det ju för hela Sverige. Mm. Liksom, och så är det ingen sanning i det.
Nej.
Då är det så här, jaha, nu tror hela Sverige det här. Men då får man bara låta det rida ut. Alltså låta det bara den försvinna. Och inte lägga någon uppmärksamhet på det. Och det tror jag är liksom det sättet jag har hanterat det på. Att jag ser det, jag hör dig, men jag tar inte till mig det du skriver, för att det stämmer inte. Jag vet vem jag är. Och det tror jag är svårigheten. Nu är jag ändå 51. Och då har jag kanske en hel del mer självkänsla än tidigare. Som du säger, det här med de här tjejerna som påverkas så mycket av sociala medier. Vet man inte själv riktigt vad man är i livet och vad man vill göra, så tittar man ju på andra. Hur gör de och jag vill vara som dem?
Mm.
Istället för att fokusera inåt på sig själv. Så jag tror att det sättet jag hanterade på och blivit bättre på, men har verkligen fått jobba med det, det är ju att, okej, okay, de hade säkert en dålig dag, jag dömer inte dem för det, men ge fan att döma mig.
Mm.
Bara för att jag är känd. Mm. Så det får man liksom hitta en sån, ja, det är ju en balansgång liksom.
Mm.
Innan vi ska fika lite, för jag har med mig lite fika. Du är så rolig, ja. Du vill inte ha någon fika.
Nej, det är just nu perioden i mitt liv. Mm.
Nej, men du vill ha morötter.
Ja.
Det ska vi käka. Nej.
Yep.
Det, man får det man vill,
ja,
här i den här båden.
Det är bäst.
Så tänkte jag bara säga, vad är det du ser, om man ska titta på det liksom, det är så mycket mörker i det. Finns det någon ljusning, tror du? Och vad ser du som ljuset framåt? För jag tycker alltid om att man säger, det här är möjligt och det här tror jag kommer att ske. Och det här vill jag ska ske för att hjälpa de äldre.
Det jag tror, i och med att jag startade vid din sida och att vi har vuxit så enormt, är att människor har blivit mer medvetna om att det finns fattiga och hemlösa pensionärer. Och därför tror jag att nu kommer folk stanna upp mer och de kommer se andra människor, inte bara vara så inne i sitt. För det blir ofta så. Jag tror vi kommer bli mer medmänskliga och ha mer empati. Så jag tror att vi går lite ljusare framåt här nu, och att folk förstår att ibland så är det nog bra att stanna till ibland och prata. Så det tror jag. Jag tror aldrig det blir av med att det finns fattiga pensionärer, men jag tror att det blir att människor kan hjälpas åt mer. Och det finns så fantastiska människor i vårt land som är så generösa och vill hjälpa. Där är vi unika, tror jag, i det här landet. För att det är otroligt vad det finns människor som hjälper oss.
Där tycker jag det var en fantastisk avslutning. Och vi ska avsluta med en låt som du har fått önska.
Favoritlåt.
Ja, vilken är det?
Det är Jerusalem, den här dansen. Så tänkte du skulle dansa den nu för mig.
Ja, jag tänkte det. Vad var det som gjorde att du valde den?
Nej, men jag blev så glad av den. Och den har ju varit, speciellt under corona, har det blivit ett sätt att många har ju gjort den här dansen.
Mm.
Så att jag tycker att den livar upp och att man blir lite gladare.
Då så avslutar vi med den. Vi kanske kan ta och dansa lite här sen. Men vi avslutar med den låten. Och så vill jag tacka dig för att du kom. Ja, och tack. För det fantastiska arbete som du och dina medarbetare gör. Tack. Det betyder ju oerhört mycket.
Tack så himla mycket för att komma.
Tack. Nu tar vi fika. Jerusalem ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalem ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana dawu.
Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.